Hej, Jakob Schlitter heter alltså jag och kommer från Karlsätt Research and Technology. Och tänkte ta den årliga dosen av DNSSEC. Tänkte berätta lite vad som händer inom ITF. Vad som händer inom .se, rent praktiskt, så här vad vi gör för någonting. Och sen tänkte jag prata lite om DNS och applikationer, för att när vi nu har fått, nästan har en DNSSEC som finns verkligen och fungerar, så skulle vi kunna använda den till mycket mer roligare saker än bara slå upp namn säkert. Inom ITF så har vi inom det senaste året ungefär koncentrerat oss på några få punkter, nämligen att försöka dels ordna delegeringen av tillit, delegering av nyckel och signering mellan föräldrar och barnzoner. Det kom en ny mekanism för ungefär ett år sedan som heter Delegation Signer. Den har man försökt stött och blött under det senaste året och diskuterat den och försökt få den implementerad och dessutom fungera. Det finns nu implementerat i Bind version 9.3. Det är fortfarande en testversion, men den går att hämta om man kan testa. Den versionen som finns att hämta fungerar ganska bra. Det finns lite buggar som under fixning, men det är på väg. Delegation Signer som mekanism har testats i flera workshops under sommaren. Senast var i Washington i augusti. Johan och jag var där och det verkar faktiskt som det här fungerar. Både på en teknisk nivå men framförallt på en administrativ nivå. Problemet med DNSSEC förut har varit att delegeringsmekanismen har gjort det väldigt svårt att byta nycklar. För att i praktiken har det inte fungerat. Med det här nya sättet Delegation Signer så är interaktionen mellan barn och föräldrar mycket, mycket enklare. Den andra stora frågan som finns kallas opt-in. Och det är en mekanism för att signera enbart delar av en zon. Mer specifikt så signerar man bara kan man låta bli att signera delegeringar. Det här är ganska bra för stora zoner som till exempel .com och .net och .de. De vill gärna ha det här, i alla fall .com och .net, därför att det gör att deras storleken på deras zon kan växa ganska lite, så här, lite lagom. Så att när man börjar signera så signerar man precis de som vill vara med och köra DNSSEC och de andra låter man vara så länge. Det gör att minnesutnyttjandet för deras nameserver i praktiken inte blir så groteskt stort som det blir om man kör på full DNSSEC med en gång. Nackdelen med det här kan då vara att det här ska ju förstås till lite kod som hanterar alla de här specialfallen. Och den här koden finns inte bara i deras nameserver utan alla klienter i hela världen. Och det man stort sett försöker fundera på, förutom att om säkerhetsmässigt är en bra idé, det är huruvida den här ökade komplexiteten, om det är värt det helt enkelt. För kommunettzonerna så är det förstås värt det, för de vill ha det och spara minne. Men är det värt så mycket att vi ska göra det på alla maskiner för att hjälpa just de här få zonerna? Det andra argumentet som kan vara emot är att det finns inget skydd mot det som kallad authentication denial. Det vill säga att man kan på ett säkert sätt säga att en zon inte finns. Om man i .com skulle köra opt-in så kommer man inte på ett säkert sätt kunna säga att fo.com inte finns. Man kommer kunna säga de som finns, men de som inte finns kan man inte uttala sig om. Nu kanske detta inte är ett problem med .com, därför att om man vill ha fo.com så kommer man registrera den ändå och betala $8 så är man färdig. Men i andra typer av zoner så kanske detta är intressant. Till exempel S där man inte får registrera vad som helst än så länge. Hur som helst är frågan inte löst. Och jag vet inte riktigt hur vi ska komma fram till en lösning faktiskt. Uttalandet man har gjort är att man kommer inte vänta på delegation sign, vänta på opt-in om man är färdig med delegation sign, utan man kommer fortsätta standardprocessen och köra. Så har vi inte löst opt-in, då kör vi utan opt-in. Och det här med att köra utan opt-in, det kommer betyda att vi kommer sätta igång kommer komma fram en ny revision av standarddokumenten som beskriver DNSSEC. Ni som har tittat på DNSSEC för lång tid sedan tittar antagligen på RFC 2535 som beskriver DNSSEC, och efter det har kommit till 4, 5, 6, 7, 8 olika extra RFC:er. Så ska man ta om, slå ihop alla de här RFC:erna, inte ändra protokollet i sig, men ändra textmässigt, gör det mer lättförståeligt och enklare och slå ihop det till en ny dokumentsamling. Och den är under framtagande och beräknas väl vara klar innan årets slut, skulle jag tro. Den inkluderar alla förändringar och relegations handel då, kanske opt-in då. I Sverige så vill vi köra DNSSEC. Vi vill köra DNSSEC under .se och vi vill göra det ganska snart. Vi har haft ett DNSSEC-projekt som drivs av II-stiftelsen. Och det projektet har som uppgift att satte som mål någon gång att införa DNSSEC i Sverige så fort som möjligt med bivillkoren att det ska vara fungera rent operationellt. Det ska vara stabilt och inte påverka SC-zonen i övrigt. Och allmänt fungerar bra. Vi har haft ändrat tidplanen lite grann eftersom standarden ändrats. Som Patrik sa i början så verkar det just nu som det faktiskt kommer kunna hända någonting. Vi planerar ha någon form av testdrift under nästa år, 2003. Först kan man göra en testdrift med separata servrar och göra detta så att de som vill vara med och signera sin zon, de får explicit fråga en speciell uppsättning nameserver om SC-zonen. Och senare när vi ser att det fungerar och vi har programvara som är tillräckligt stabil att köra på de riktiga SC-slavarna, det vill säga de som är nameserver.se, då kan vi föra över den riktiga zonen. Och när det fungerar väl där, då kan vi köra det på riktigt, fullt ut. Och de här testplaneringen av testdriften och testdrift och allting, det görs tillsammans med NIC.se som är de i slutändan ska driva det här. För att det här är en mekanism som vilken annan som helst. Precis som man delegerar så vill man delegera sin säkerhetsinformation. Och det här gör att även om vi tycker att det är en ganska aggressiv tidplan så tror vi inte att vi kommer kunna göra en produktionsdrift förrän år 2004 ungefär. Och det är kanske inte på att tekniken ska funka utan mest för att vi ska ha stabil programvara som har varit igång ett tag. Vi vill inte ta BY 9.3 som fanns den här veckan som nog fungerade och så kasta in en på alla SC-slavarna och köra. För att då riskar att det välter saker som inte är DNSSEC. Så vanliga saker. Så det ska vi undvika. Det kommer komma ut information om för de som vill ha med och testa. Och alla kommer välkomna att testa i den skala vi kan göra. När vi sen har DNSSEC så har det ganska länge pratats om att vi vill använda det här till mer saker. Alltså DNSSEC ger oss vanliga skyddet att säkert kunna slå upp en adress i DNS. Men det finns ju mycket andra saker man skulle kunna spara i DNS. Och det här som jag vill kalla med DNSSEC-applikationer. Här applikationer förutom adressuppslagningen. Och det som mycket pratas om det är att distribuera olika typer av säkerhetsinformation. Alltså någon form av information som vi säkert vill få ut, som är lämplig att lagra i DNS men som vill få ut med DNS som distributionsmekanism. Och det är ofta olika former av nycklar för applikationer som kan vara användbart. Vi ska inte distribuera hockeyresultat och prislistor på pizzor och sånt här. Utan det är saker som är väldigt enkla saker. Man slår upp en sak och så kommer det att gå ut. Och någonting som man ofta blandar ihop här det är lite så här, vad är nycklar för någonting? Och hur tätt sitter de i DNS egentligen? Och jag tänkte börja här ta lite om certifikat. För DNSSEC ger oss egentligen inte certifikat, men vi kan skicka omkring certifikatet med DNS om vi vill. Och det ett certifikat alltså, det är kanske väldigt mycket grund för många här, men det knyter ihop en publik nyckel, ett namn på någon innehavare, ett namn på en utfärdare, ofta det som kallas en CA, någon signatur, kryptografisk signatur och en giltighetstid och så kanske något litet fält som säger vad det får användas till. Det här får användas för e-post eller det får användas för att köra en webbserver till exempel. Och så smetar man ihop det här i en kryptografisk sörja som är signerad och sen kan man distribuera det. Och det som är lite bra med certifikaten är att de bär sin egen säkerhet. Så man kan ta ett certifikat, ta ut det, om det finns i DNS, skickas i DNS och så kan man ta ut det och verifiera det helt utanför DNS. Och de här certifikaten kan man då, de definieras i en RFC som heter 2538. Det finns en certpost. Den kan man skicka in runt X509-certifikat som man använder för till exempel SSL, sådana säkra webbservrar, eller för S-MIME, e-post. Man kan använda SPKI som var en bra idé men inte finns i verkligheten. Och PGP-certifikat, många använder för e-post. Och certiposten behöver då inte DNS, så egentligen är det inte intressant för det här. Men jag vill ta upp det för att se skillnaden mot den andra typen av certifikat, en annan typ av nyckeldistributionsmekanism som heter Key. Key är enbart den publika nyckeln. Den innehåller ingenting om vems den är, förutom namnet, kanske DNS. Vem som har utfärdat den, hur länge den är giltig, vad den får användas till. Det är bara rå nyckel, så här. Smack in i DNS. Och från början tänkte man att man skulle använda det här för DNSSEC själv. För Key används nämligen DNSSEC för att säkra infrastrukturen. Och så tänkte man att om vi ändå gör det för DNSSEC så kan vi lika använda för applikationer. Så körde man på. Och den där keyposten, den kan man då säkert distribuera med hjälp av de här signaturerna i DNSSEC. Och försvinner signaturen, som visserligen specifierar en giltighetstid, då är den keyposten egentligen värdelös. Vi kan inte verifiera den. Det går inte mer som certifikat där vi kan ta den löst till exempel. Men så länge vi online har en anslutning hela tiden, då kan vi köra. Nu har man ju då kommit på att det kanske inte var så bra att göra så här. Dels var det kanske inte bra att blanda ihop saker och ting som man använder för DNSSEC med applikationer. För det skiljer ganska mycket användningsområde. Så att det kan vara bra att separera dem. Men det här vi kom på under arbetet. Så att det är väl, visst, vi vet bättre nu. Det är fel från början. Det andra problemet som man har är att när man ställer DNS-frågor så vill man ju ha ut en jag vill köra en applikation mot någon dator. Så jag vill göra någonting med till exempel www.crt.se. Och så vill jag plocka ut applikationen X. Då kan jag inte ställa en fråga om den applikationen till DNS. Därför att det vi kan ställa en DNS-fråga om, det är namn, till exempel www.crt.se. Klass, det vill säga IN, internetklassen, det är den vi använder i praktiken. Och sen posttyp. Och hade vi bara key då så var vi färdiga. Så jag får ut alla nycklar som existerar och jag kan inte på något sätt komma på vilken som är vilken. Och informationen om så att säga, vilken nyckel det verkligen var, det kanske fanns inne i posten. Men då har ju den hämtat hem all data och potentiellt sett har jag hämtat väldigt många nycklar om jag kör många applikationer på min dator. Nästa idé som kom var att okej, vi gör detta separat ifrån keyposten. Vi gör en app key för applikationsnycklar. Då har vi löst problemet med att vi inte blandar ihop dem. Men fortfarande problemet med det här subtypning, alltså att vi inte kan ställa frågor. Och då kan man börja patcha det här på igen och börja komma på en listig lösning på det här. Hur ska man? Ja, men vi kan hitta på några magiska namn. Så att till exempel kan vi, som det står här nere, om vi vill köra SSH mot den här host.example.com så kan vi stoppa in den här magiska frågan egentligen i namnet. Och sen slår vi upp en app key för det istället. Men då kommer det konstiga konventioner. Då lägger man på information i namnet. Det har man inte gjort i DNS egentligen förut. Det finns några få undantag. SRV-poster till exempel. Men annars har man inte gjort det. Så det, man kan diskutera om det här är en bra idé. Det andra är att många olika applikationer har olika krav. En del applikationer vill ha en publik nyckel. En del vill ha något annat. Någon annan mer information. Och exempel på det är, kommer lite senare här. Så att då frågar hur man ska göra istället. Vi kan inte hitta på något generellt för alla. Vi kan inte stjäla den keyposten vi hade. Ett alternativ skulle vara att göra nya posttyper för alla applikationer vi vill ha. Likaväl som vi har ett A-rekord för adresser eller TXT för någon. Ja, det ska vi inte prata om kanske. Men MX för att slå upp mail-routing-information så kunde vi hitta på en ny posttyp för varje applikation. Och det där kan ibland tycka att nya posttyper måste uppdatera alla programvaror. Men det är inte så farligt. Cachande servers, det vill säga saker som sitter emellan applikationen och namesen som har informationen. De bör egentligen hantera detta transparent. Och det gör moderna programvaror utan problem. Lite gamla gör inte det. Auktoritativa server, alltså de som har informationen. Så här, servern för crt.se till exempel. Den borde egentligen uppdateras om man vill få det vackert och fint i sina zonfiler. Men om man kan tänkas ha ett litet fult format i just distributionsmekanismen så är det okej. Okay. Det finns något som heter class type. Man kan se lite konstigt i zonfilerna. Då kan man ta helt nya post-it utan att man behöver göra någonting med dem. Och den som slår upp den nya posttypen, det vill säga applikationen själv, den måste ju förstås känna till den nya applikationen. Men om den inte känner till applikationen så skulle den antagligen inte slå upp den. Så att det känns ganska löst. Och det som kan vara lite bra med det här, förutom att vi gör av med många posttyper så att säga, det är att man kan direkt fråga efter en typ. Så här, jag ska fråga efter SSH-nyckeln eller jag ska fråga efter IPsec-nyckeln eller vad det nu är för någonting. Och vi kan generera dem separat, de är lätta att känna igen till exempel. Vilket är väldigt viktigt rent säkerhetsmässigt. Enda dåliga idén är egentligen att en del programvara behöver modifieras. Och dessutom så går det åt posttyper. Men frågan är också hur många applikationer finns det? Vi har 65 000 posttyper varav vi har använt 20 kanske. Något sånt där. Så det finns ganska många kvar. Så här har jag ett exempel. SSH, jag vet inte hur många som använder SSH. Ja, alla använder SSH. Det ska vi inte fråga. Hur många som inte använder SSH. SSH har några roliga egenskaper. Den gör så här att när man ska autentisera sig och kopplar upp sig till någon form av dator så autentiserar man att man har kommit till rätt dator genom att man får ha några publika nycklar som man skickar fram och tillbaka. Och så signerar man lite data och så är man överens. Om man väl fått den här nyckeln och så här, nu litar jag på att den här nyckeln tillhör den här datorn här borta, då är jag färdig. Och så kan jag spara den här informationen så att nästa gång jag kopplar upp mig så vet jag att det är rätt dator om jag kommer till rätt dator. Problemet är att första gången man kopplar upp sig med SSH så har man inte nyckeln. Och då får man en liten fråga så kommer det ut jättemånga hexadecimala siffror och så säger den, det här är nyckeln som den här hosten har, är du säker på att det är rätt host? Och då säger man ja. För att man hoppas att ingen elak sagt mellan mig och den här hosten just första gången. Och nästa gång så är man också säker. För att då kan också sitta en elak emellan. Ja. Ja. Om man kopplar upp det till en host som inte är rätt. Så kommer den protestera. Om man redan har nyckeln sparad så kommer den protestera. Och säga, hej, nu är det någon som gör något fult här. Och det beror antagligen på att det är något fel själv. Så att oftast svarar användare ja. Det här är ju ganska dumt. För att svarar man ja på fel fråga här så... Då är man helt rökt. Va? Så att det skulle vara ganska bra att kunna skicka runt den här nyckeln. Till exempel skulle man kunna köra runt den via en annan kanal. Till exempel via DNS. Men det är också så att den här nyckeln den kommer ju över sladden. När man kopplar upp som SSH så kommer nyckeln. Så man behöver egentligen inte skicka runt nyckeln utan man behöver skicka runt ett fingeravtryck på nyckeln. Och stoppa det i DNS. Och det är ganska litet. Så här. Det är bara 160 bitar eller så. Och så kan man köra det med DNSSEC och så kan man få det fingeravtrycket till en annan kanal och så kan man verifiera uppkopplingen och så är man färdig. Och det finns dokumenterat här och i en draft som definierar en posttyp som heter SSHFP. Och för första gången så är det här arbetet med att använda DNSSEC för applikationer det görs utanför DNS-arbetsgruppen i ITF. Det här görs faktiskt i SSH-arbetsgruppen. Visserligen samma personer, men det har visat sig ge en annan acceptans för att det faktiskt kommer från applikationssidan. Att det är någon som vill använda DNS istället för de som definierar DNS och säger bestämmer hur man ska använda det också. Och det finns även en implementation av det här för OpenSSH. De inte släppt den, men den finns. Den kommer ingå så småningom. En annan applikation som också skulle kunna använda DNSSEC för att distribuera saker, det är IPsec. När man bygger sådana här VPN eller någonting. Det finns någonting här som heter Opportunistic Encryption. Och det är att man... Det är tanken att man, om man ska koppla upp sig till en host någonstans på internet, vad som helst, så skulle man kunna kryptera all trafik den om man bara kände till dess nyckel. Och med IPsec använder man någonting som heter IKE, som är någonting för att förhandla lite nycklar. Och det där IKE bygger på att man måste ha nyckeln innan man börjar prata. Man måste känna till den innan. Och känner man till nyckeln, då kan man försöka prata krypterat. Så IPsec-key är en posttyp som skickar runt en hel nyckel och lite annan information i DNS. Den skickar med förutom publika nyckeln och format och sånt, så berättar han även om man behöver kontakta någon mellanhost för att komma till maskinen man ska prata med. Som att om jag vill prata med säkert med Patricks webbserver, så kanske jag, han tycker att det kan jag visserligen göra om du går via den här maskinen här borta först. Och det här är en annan tillämpning av DNSSEC där man behöver skicka runt mycket mer data. Men som också är väldigt praktiskt, för har man den så kan man göra nya saker som inte går att göra innan. Därför att vi kan inte distribuera ut de här publika nycklarna på något annat sätt. Och DNS är det är denna gemensamma vi har. Vi kan diskutera om det är något bra, men det är det enda gemensamma vi har. Ja, jag kanske ska säga att IPsec-key finns inte implementerat idag. Men det finns något liknande implementerat på TXT-records. Vilket är fult, som vi inte tycker om. Men det är ganska bra ställe att labba på så länge. Men det kommer, det ingår i en del sådana här Linux-distributioner som finns. Sån här opportunistic encryption med som en experimentell del. Det var det som jag hade.